Kan ett djur lära sig prata människospråk? Kan en delfin lära sig engelska? Den här frågeställningen var utgångspunkten i ett verkligt experiment som gjordes på de amerikanska Jungfruöarna på 1960-talet. En ung kvinna som heter Margaret besöker forskningsfaciliteten. Hon är en stor djurvän och hon blir en del av forskningsteamet och kommer till slut att tillbringa all sin tid med en delfin som de har döpt till Peter. Huset vid stranden plastas in och rummen fylls med vatten så att Peter, delfinen, just kan simma runt. Och i det huset lever delfinen och Margaret tillsammans 24/7 medan hon försöker lära honom engelska. Det här är ett experiment som aldrig borde ha skett. Och det slutar i att delfinen som utsätts väljer att sluta andas, väljer att dö. Och det här djurexperimentet är utgångspunkten i föreställningen Peter Asuitalossa. Peter bodde i ett hus som nu går på Esbo teater. Pjäsen är skriven av Pipsa Långa, regisserad av Joni Klein. Och för föreställningens koncept och scendesign står kollektivet Wowhouse. Rakel Similä och Thomas Jansson, ni har sett och recenserat den här föreställningen. Och jag satt länge och funderade vad jag ska säga den här pjäsen handlar om. För mig handlar den om väldigt mycket. Det var en existentiellt omskakande upplevelse som smög sig under huden på mig. Och därför väljer jag nu att fråga er istället. Vilken frågeställning sitter starkast kvar hos er nu när det är några dagar sedan ni såg den här föreställningen?
Jag läste pjäsen den förra hösten och har också då funderat på den i olika varv. Så jag tror att det nya elementet bortom just textens frågor, alltså de som du också kanske upplevde och som jag också erfor då, är kanske att jag tänkte så mycket på skillnaden mellan att bli imponerad och att bli berörd. För den här föreställningen var rent tekniskt otroligt skicklig, alltså nästan så att den slutade att det sterila, liksom, eller att det i varje fall fanns något kyligt, att alla element, som skärmarna, stämmorna, scenografin, rytmen, som en sån maskinmässig samstämmighet. Och det här, alltså lite kalla och kunniga, skar sig mot textens översvallande känslomässighet, vilket jag faktiskt tyckte väldigt mycket om, eller att det höjde pjäsen. Men det främsta intrycket efter föreställningen är ändå alltså liksom närmast en beundran för det tekniska snarare än en kvarhängande känsla av exempelvis sorg. Och liksom att jag vet inte om det är ett problem att liksom så att säga bara vara imponerad.
Intressant. Thomas?
Något mer än, eller om jag tänker just innehållsmässigt, så upplevde jag den som en oerhört personlig betraktelse över vår relation till djur. Samtidigt slog sig också i något skede av hur man kunde egentligen placera den här delfinen, att delfinen skulle kunna fungera som en ställföreträdare för utnyttjade människor. Jag menar det här att man ska ge namn åt någon, att det finns någon som har rätt, tar på sig rätten att döpa om en varelse, tvinga på den ett språk och tvinga den att leva i helt fruktansvärda förhållanden. Jag menar, det har människor också lyckats göra mot andra människor. Slaveri i USA och all modern människohandel och sånt. Det är ju för sig ett sidospår för det. Jag tror inte att Pipsa Långa någonsin har tänkt att delfinen skulle fungera som en ställföreträdare för människan. En fråga då som fastnade hos mig var ju det här att och vad kan vi göra? Vi människor borde göra någonting för att förändra den här vidriga relationen till djur och natur som många fortfarande har. Och sen lite av samma förtvivlan som Pipsa Långa skriver ner i sin pjäs, att jag vet inte vad man ska göra.
Mitt i scenrummet finns en simbassäng och simbassängen omringas där, och ovanför den finns 3 skärmar. Kan ni beskriva scenbilden ännu mer? Vad är det vi ser?
Dels associerar jag ju till en simhall också. Där finns en bassäng och det här kaklet är det som jag direkt på något sätt tänkte på. Simhalsmiljö, men en miljö där det finns vatten. De här filmdukarna är ju egentligen, först ser man ju det som betongväggar, så på något sätt illustrerar det också det här lite instängda, klaustrofobiska, jättelika betong, kvadratiska betongföremål upphängda på väggen på tre sidor, som senare också projiceras filmer på och bilder. Och så finns det också i två hörn någonting som liknar något omklädningsrum liknande där de här skådespelarna också kan byta roll. Och när de är i dessa omklädningsliknande rum så filmas de också, så att det kan bli närbilder på de här skådespelarna som blir den här forskarledaren eller Margaret, och så projiceras bilderna av dem på de här betongväggarna.
Ja, sen skulle jag nu kunna tillägga att där ganska i början så kom en sån track in med ett föremål som påminner om en kista och släpper ner det där i mitten av scenen. Och sen står det kvar som ett väldigt suggestivt föremål, att det är delfinens bur, det är delfinens badkar och sen slutligen också delfinens grav. Och att det är som att man verkligen känner av det här djurets förnimmelse via det här föremålet.
Också djurets röst, för den är ju också formad som en jättelik högtalare. En snygg detalj faktiskt.
Ja, det hör man så här kuttrande leten.
Och det är den som den här Margaret kommunicerar med. Då hon försöker få delfinen att lära sig engelska. Det som Wauhaus och Joni Klein ju tidigare mycket också har jobbat med, en slags installationsform av scenkonstverk, just det här samspelet mellan videoverk och någonting performativt och ljud och ljus. Att det kanske är mindre här än tidigare, men ändå en stark liksom startpunkt i det här verket. Att skillnaden kanske är att texten får spela huvudrollen här. Det är liksom, allt handlar om i grund och botten om den text som Pip Salonka har skrivit, vilket jag personligen tycker är helt underbart.
Nå, den här föreställningen vill försöka sätta sig in i hur delfinen upplever det som hände. Hur tycker ni att den lyckas med det?
Jag menar, i texten finns ju det här hopplösheten, att det är omöjligt att beskriva vad delfinen kände. Men det finns någon formulering som hon, nu ska jag söka fram den här, prassel.
Ja, egentligen borde man ju ställa den här frågan till en delfin, förstås. Men
det är också det omöjliga i Pipsas.
Alltså en formulering som återkommer i pjäsen flera gånger är att hur kan man närma sig ett annat djurs lidande? Och det är väl det som är någonting, kanske inte att försöka formulera hur delfinen tänker, utan att kunna formulera dess lidande. Och det får väl egentligen inget svar i texten, men där tycker jag att föreställningen, det som föreställningen lyckas komma med något helt eget, är ju att jag tycker att föreställningen lyckas med det. Vi som följer med den här föreställningen får en bild, en känsla av detta djurs lidande.
Hur går det till?
Dels är det ju konkret det här då man ser hur den här Margaret-figuren ska lära delfinen. Vi har då en box med som man hör ljud från, och med den boxen så kommunicerar då Margaret och säger ball, 1, 2, 3, och så hör man den här delfinens svar på Margaret och på något sätt känner av en viss plåga. Och också ser ju det här vansinniga med den här boxen som då är delfinen, och känner hur vidriga förhållanden den där delfinen lever i, samtidigt som Margaret är jätte uppåt och exalterad över det här samvaron. Och så finns det framförallt en scen, för mycket handlar ju om hur delfiner kommunicerar via eko och överhuvudtaget hur ljuden krockar med föremål. Och då samtidigt som det upprepas det här ordet vägg, vägg, vägg i allt häftigare ekotempo samtidigt som det kommer stroboljus, så skapar ju den här fysiska känslan, eller skapar hos mig den här fysiska klaustrofobiska känslan som en delfin sannolikt känner. Så på det sättet lyckades föreställningen med det.
Jo, jag tror att det är just någonting i den här rörelsen mellan det liksom det fängslade just i och med den här kistan och det som du talar om i form av ekoljus, och sen att det stundtals så sänker sig ett mörkare rummet och ett havsbrus fyller hela salen, och då känns det verkligen som att havet öppnar sig och liksom en slags, man känner av den här delfinens frihetslängtan och liksom den här dess egentliga värld. Så att just kontrasten tycker jag att det är väldigt skicklig.
Ni har läst varandras recensioner. Vad skulle ni vilja plocka fram till diskussion ur dem? Vi börjar, ska börja med Rakel.
Mm-hmm. De är ju rätt så samstämmiga på något vis. Men att just att du har ett antal stycken där du skildrar själva pjäsen. Att du beskriver den som ett möte mellan essayistik, dokumentär och självrannsakande prosa. Ett flöde av tankar och en så här dominerande berättarröst som sen öppnar upp sig för filosofi och politik. Och typ så här. På något vis så är den här för mig den svagaste i den här Långas djur-trilogi. Kanske för att den just är så mycket av ett lite, alltså nästan sentimentalt medvetande, och att det är liksom som att hennes språk förlorar lite i skärpa. Jag förstår på något vis att det är meningen liksom att det har det här liksom trävande och sökande liksom lite flummiga i sig. Jag är inte helt säker på att den här pjäsen ska överleva en sämre uppsättning, att det är som att den behöver en liksom fenomenal uppsättning för att på riktigt komma till sin rätta. Eller du nämner liksom också Frida Jelinek som skriver lite i samma stil. Och de är alltså temperamentmässigt helt omöjliga att jämföra, men jag liksom bara tänkte på hennes textas förmåga att överleva också helt bedrövliga uppsättningar. Alltså somliga som jag har sett har varit liksom helt vidriga, men det är som att det här språket ändå höjer sig över det här skräpet på scen. Och här liksom kan jag tänka mig att till exempel en sån här tårdrypande monolog, liksom där verkligen det här just sentimentala får blomstra ut, att det skulle kunna liksom bli nästan outhärdligt, men att jag tyckte väldigt mycket om att det var just det här som jag kallar kallt, att det liksom fanns en sån här
lite föreläsande ton.
Ja, och liksom att det var liksom ändå lite liksom att det fanns inte en sån känsla att nu ska vi manipulera era känslor, utan att det var bara liksom, nu visar vi det här, liksom otroligt skickligt så visar vi det här, men att det liksom har ändå den här liksom förevisande tonen.
Mm. Ja, det hör kanske till den essayistiska formen som jag tänker på. Fyra dagar av närhet med den här måsen i huvudrollen ändå, den kräver nog också en jättebra uppsättning.
Men jag njöt mer, jag har liksom läst den, jag minns att jag njöt mer av liksom språkets skärpa. Att ja, här liksom är det lite, alltså jag förstår att det är symptomatiskt, men det är liksom ändå lite sådär.
Men den är ju mer poetisk och minimalistisk i sig. Där,
jo, det kan också vara en smakfråga. Alltså.
Ja, men också att det, den formen förutsätter ett exakt språk, medan den här formen på något sätt förutsätter det här flödet.
Ja, det flummiga.
Ja, på något sätt. Eller jag kallar inte flummigt, men det där på något sätt ändå väldigt strikt, men dock ett, som jag kallar det för, tankeflöde, som på något sätt flödar fritt. Och det är kanske där som är, Jelinek är ju mer associativ, att det ena leder till det andra, leder till det 71:e och ett sånt här, på det sättet vansinnigt flöde som hon har. Men det att jag jämför dem är ju just den här formen, att man kan också det att man kan göra vad som helst av det. En regissör kan göra vad som helst av en Jelinek-text och också av den här texten egentligen.
Ni är inne på att de kan sättas upp på väldigt olika sätt och det också kan bli väldigt fel. Vad skulle ni säga, vad krävs för att sätta upp en Pippi Långstrump-text? På ett bra sätt då?
Nej, jag tror nog en väldigt stark regivision är en förutsättning. Jag menar, skulle man gå 20 år tillbaka i tiden så skulle hela det finländska teaterfältet kalla den här texten för ospelbar. just för att den inte har en enda dialog, utan allt är bara ett flöde och då kan man inte spela den. Så upplever man ju inte mer, även om säkert många fortfarande skulle tycka att den är ospelbar. Men idag, just med blandningen av att man har fått in influenser från det performativa och installationskonsten och så där i scenkonsten, så gör att många regissörer har öppnat upp för andra former av texter. Men en jättestark regivision, det är utgångspunkten.
Mm. Och sen kanske också på något vis att ifrågasätta människans plats på scen. Att inte bara godta att det är liksom skådespelaren som ska stå i strålkastaren, utan att det verkligen finns en idé om att möjligen behöver människans roll där framför oss jämnas ut med andra element och kanske liksom just leten från det finare eller olika så här suggestiva nyanser som sedan öppnar upp för de andra arterna som just Långa vill skildra och vill att ska liksom framträda.
När jag gick hem efter att ha sett den här föreställningen så tänkte jag att den också handlar ganska mycket om kärlek och kanske att hur vi kan missta saker för att vara kärlek, eller hur kärlek kan få oss att vi berättigar vårt beteende. Att om jag gör det utav kärlek och omsorg, så då måste ju mina handlingar ju vara goda, eller mina intentioner goda. Tänkte ni på kärlek efter att ni hade sett den här?
Nej, faktiskt inte så där jättemycket. Nej.
Nej.
Men när du ställer frågan så här, så förstår jag ju att man kan tänka på det, för denna Margaret-figur som vill leva i ett symbiotiskt förhållande med den här delfinen, så hon säger ju också ut vid flera tillfällen att det är underbart, det är underbart, det är underbart, det är underbart, vi har det så jättefint. Och hon vill ju väl, eller hon älskar delfinen, men allt sker på hennes villkor. Så att det fungerar ju överhuvudtaget inte. Och det konstiga är ju att hon inte märkte det själv.
Alltså det förekommer ett citat av filosofen Iris Murdoch i något skede av den här pjäsen som lyder: kärlek är den oerhört svåra insikten att något annat än en själv är verklig. Och det tror jag kanske just fångar den här pjäsens idé om kärlek, att det nästan en metod för kunskap eller en så känsloladdad insikt som kan få jag att också rikta sig ut ur sig själv och liksom se den andra bortom fantasin om den eller bortom bilden av den. Att det snarare än en känsla just det här. Också att det kan krävas nästan så här våldsam chock för att vi också ska ta oss ut ur de här bekväma, egocentriska illusionerna som vi för det mesta lever i.
Jag skulle kunna fråga dig, programledaren,
fråga på.
När du har lyssnat på våra tankar och vad vi har tyckt.
Yeah.
Är du, i och med att vi nu tycker ganska lika, Rakel och jag, tycker du annorlunda? Är något i våra resonemang som du har reagerat på?
Mm. Jag har ju inte läst texten och nördat ner mig i den överhuvudtaget som ni har gjort. Jag blev ganska överraskad hur den på något sätt smög sig på den där känslan. Alltså det som jag håller med om, den här på något sätt rytmiseringen och jag ska säga portioneringen av den här berättelsen. Att den funkar jättebra och att den så där blev inhackad i mig så där pö om pö. Plötsligt efter att det blev mörkt och applåderna slutade applådera, så sitter jag där och gråter i salongen. Och jag vet inte riktigt varför. Men jag känner mig inte heller känslomässigt manipulerad överhuvudtaget. Men jag blev själv överraskad över min reaktion. Det kanske det jag menar med att det kändes sen ganska så där existentiellt omtumlande. För jag kände också det handlar om vår relation till djuren, men också att det handlar om oss som samhälle. Att det handlar om min relation till min hund jag har där hemma, men också om de krig som sker i världen just nu, om makt, om kärlek. Liksom allt det där blev jag översköljd med.
Då har ju någonting fungerat.
Någonting har fungerat, ja.
Det är spännande det där, den där känslan just att man gråter men vet inte varför.
Ja, så jag kan känna igen just den här existentiella upplevelsen, särskilt från de stunderna då mörkret sänker sig och det här havsbruset intar rummet. För då är det verkligen en sån kraftig erfarenhet av något som ligger bortom min horisont. Alltså antingen något förlorat eller något som jag aldrig kommer att nå. Liksom att det är en sån här otrolig, alltså nästan andlig erfarenhet. Mm. Som också samtidigt är en slags alltså inlevelseövning med den här delfinen.
Den värmer ju nog upp ens empatiska förmåga. Rakel, du kallar det här, eller du skriver att så slutförs också ett betydande stycke samtida teaterhistoria. Vill du utveckla det här?
Mm, jag tänker att det dels är ovanligt att en dramatiker har skrivit pjäser som alla ges ut i bokform och både läses och recenseras som texter och har den typen av litterär kvalitet som håller för en läsning. Och sen har också pjästolkningarna mynnat ut i, särskilt i samarbete händerna på Bauhaus, så har det fött två föreställningar som för in något på scen som man kanske inte har sett riktigt i Finland. Att det finns det starka, den starka litterära rösten, men sen också bildkonst och performance och allt i ett slags här, just installationsverk. Men sen tänker jag också att Långas fråga, alltså den här styrande frågan om vår relation till de andra arterna, att den är helt livsavgörande för vår tid, och hon kanske med den största poetiska skärpan i varje fall har ställt fram den åt oss.
Tack Rakel Simila och Thomas Jansson och Peter Asuitalosta. Peter bodde i ett hus, går på Esbo teater nu den här våren ända fram till den 7 maj.